Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Det är en härlig plats att vara på.
Värvet. 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 Värvet.
Hej, det här är Kristoffer Triumf. Och det här är 7:e avsnittet av Värvet. Avsnittets gäst är Lina Thomsgård. Jag känner Lina, jag vill bara säga det. Jag känner nästa veckas gäst också. Det är svårt att inte, om man har varit ute de senaste 10 åren, att undgå Lina på något sätt, alltså i Stockholm. Hon är fantastisk, en jävligt fascinerande entreprenör kan man väl säga, som har startat Rättviseförmedlingen, som ju kanske inte alla känner till. Men Rättviseförmedlingen är alltså en organisation och en webbplats och typ en Facebook-företeelse dit man kan vända sig om man till exempel jobbar med media och behöver någon som uttalar sig i en fråga, och att den någon ska vara av ett underrepresenterat kön eller etnicitet eller sådär. Ja, jag vet att det heter en etnicitet. Men nu blev det så där. ett otroligt härligt initiativ som Lina alltså har sjösatt och som hon inte längre driver rent operativt, tror jag. Utan nu är en annan kompis till mig som heter Sofia Embren som är vd för den organisationen. Men hur som helst så är den väldigt, väldigt bra. Så om ni behöver deras tjänster så tycker jag att ni ska kolla in det. Lina finns också på Twitter. Hon heter @LinaT. Och apropå Twitter så har jag en Twitter-kampanj. För lyssnare som har varit med från början så har jag berättat att det finns en intervju som ligger här i min dator med Mark Maron. Det vill säga han som kanske inspirerat mig mest i mitt arbete med Värvet. Han har en amerikansk podcast som heter WTF with Mark Maron. Som är, ja, Värvet på engelska kan man väl säga. Om man ska hårdra det. Den i alla fall är osänd och då har jag kommit på den här kampanjen på Twitter att när jag får 3000 följare på Twitter och det är en bit kvar så ska jag sända den intervjun. Så starta ett konto eller börja följa mig @Triumf, Tore Rickard Ivar Urban, Martin Fredrik, så drar jag ut den där så fort jag är uppe i 3000 följare, eller ska vi säga 5000. Ja. Ah. Vi ser vilket som kommer först. Ja, jag förstår ju vilket som kommer först. Men jag måste hinna klippa den också. Kanske hinner ni upp till 5000 innan det är dags. Eller ja, Simon Andrén är ju som klipper mina intervjuer ju. Det får jag inte glömma att berätta för er. Men nu har jag gjort det. Hörrni, jag tycker vi slänger på intervjun med Lina. Ett väldigt bra samtal tycker jag, med en jävulsk bredd. Hon har också varit den snörvligaste gästen jag har haft sen Kristoffer Appelqvist. Men varsågoda, Lina Ingeborg Tomskåd. När är du född?
1978. 3 maj, född i Aspudden på Södersjukhuset, ett rum ut mot vattnet som min mamma alltid brukar peka på. Om man promenerar ens i närheten av Södermalm så pekar hon dit och säger: jag minns när jag hade dig vid mitt bröst och tittade ut och då tänkte jag, och så vidare.
Är du enda barnet?
Nej, tvärtom, om det finns ett sånt. Jag har en storebrorla och sen har jag 4, Jonas, Björne, Jakob och Sofia, som är ingifta och halva och hitan ditan. Så att jag har in alles 5 syskon, men de är lite uppdelade.
Var är du uppvuxen då, i Aspudden?
Aspis tills jag var... Ja, tills jag började 2:an sen i Enskedeskolan. För då separerade mina föräldrar, så då bodde jag Aspudden och sen flyttade jag till Enskede. Hur det här svinbrott ställer sina frågor, för jag är nämligen världssämst på att titta tillbaka på livet och att komma ihåg, framförallt med årtal. Så att det här kommer bli... Det är lite som ett allmänbildningsprov i mitt eget liv.
Du har ingen Wikipedia-sida eller?
Jag såg faktiskt, och det var, kan det ha varit 1,5 vecka sedan, när jag googlade mig själv, vilket jag gör ibland, att det ligger en där som någon har lagt upp. Och som har lagt upp den för ganska länge sedan, och den var så här matig och fin. Det kändes koko. Plus att jag som vanligt oroar mig för att nu kommer folk tro att det är jag som har suttit hemma och lagt upp den här.
Jag kan ju säga så här, om någon ska skriva en Wikipedia-sida om mig så tror jag att det blir jag.
Ja.
Det är svårt att tänka mig att det skulle vara någon annan som orkar.
Ja, men det var lite det jag tänkte också, att så här, ska jag gå in och liksom, för det var inte att det var skrytigt, men så som det blir på ett sätt, så som det bara kan vara om någon annan har skrivit. Så här. Och då blev hon vald till årets tjo och tjim och allt sånt där. Och så tänkte jag, ska jag gå in och liksom fixa till det här så att det inte är så jävla reklamigt. Och så bara, fast går jag in och pillar där, då kommer jag liksom sitta. Och, i och med att jag är så jävla mån om hur folk uppfattar mig, så kommer jag dutta och joxa i all oändlighet. Så jag bara låter den vara.
Vi ska prata mer om ditt varumärke alldeles strax. Men din skolgång var i Enskede.
Ja, den var första året i Aspudden. Och det minns jag inte så mycket mer än att jag hade en klasskompis vars farsa kom till skolan en dag och var full och skrek och skulle ta med henne därifrån. Och jag tänkte på det bara för typ 2 dagar sedan, för att det är en sån här grej som man liksom, så mycket skit som händer i världen som man alienerar sig ifrån och inbillar sig att det där är något som inte har funnits i mitt liv eller som inte angår mig. Men när man bara kikar på det så är ju alla de där sakerna runt omkring hela tiden. Så det är typ vad jag minns från mitt första skolår. Mm. Den där farsan som kom och skrek och snodde hem min skolkompis. Sen gick jag i enskild skolan. Så jag flyttade från en lite rough skola där man ropade turk på burk till alla som hade någon som helst utländskt ursprung, och de skrattade åt den och busade med en och jagade den, till enskild skolan där jag inte tror att det var ett enda barn som hade någon annan hårfärg än mörkast kastanjebrun.
Hur var det att gå i skolan där?
Bra fint, det var så här superidylliskt, och enskild spelet, repetitioner på lunchrasterna, och fröken Britta från Dalarna, och man åkte på klassresa till hennes hem, och ja, men det var fint liksom, Bullerby.
Hur var du i, så att säga, skolkemin, alltså gruppkemin?
Jag var nog exakt som jag är i gruppdynamik och sånt idag. Uppmärksamhetskrävande, bekräftelsetörstande, styr och ställde. Jag har aldrig varit så mycket för den här, så här tvåsamhetsgrejen. Så mycket så här, vi 14 ska leka en grej och nu bestämmer jag. Så jag är väldigt, väldigt duktig i skolan. Det tror jag hänger ihop med det där att jag bytte skola mellan ettan och tvåan. För att jag, eller kanske redan innan det, jag minns på vår gård hemma i Aspudden, så alla andra barnen äldre. Och så var det någon gång när jag så här lånade en vuxen persons cykel. Jag kan ha varit så här fem eller någonting, jag vet inte. Men lånade ett vuxen, större barns cykel, och så här, kunde stå och cykla på den, och alla barnen, alla de stora barnen bara, gud vad du är duktig, och kolla på henne, hon kan cykla fast den. Och jag minns det där ruset jag hade när jag cyklade runt gården på den här för stora cykeln, och alla var så imponerade av mig. Och så började jag rabbla alfabetet, A, B, C, D, F, G, U, liksom, körde runt med alfabetet, helt hög på att folk tyckte att jag var så här whiz kid där någonstans. Och sen i kombination med att när jag sen bytte skola och i Aspuddsskolan hade kommit längre med vissa grejer, typ börjat med, I don't know, skrivstil eller något sånt. Så att när jag väl kom till nya skolan, där fröken var jätteschysst och skulle få mig att känna mig välkommen och gärna skulle så lyfta upp, kolla vad Lina ritat fint, eller åh, Lina här skriver 44 med bokstäver, det är någonting ni andra kan titta på. Jag skapade en självbild av mig själv som bäst i klassen, som inte under några omständigheter än idag någonsin får ruckas på. Inte roligt för någon, inte roligt för mig, inte roligt för klasskompisar, men jag jobbar på det. Så det var nog inte, jag var nog inte helt härlig att gå i samma klass som, tror jag.
Var du en mobbare?
Nej, vi var tvärtom. Vi var den där, jag tror att det är egentligen samma sak som styr dem, men de här antimobbarna. Om det var någon tjej som andra var taskiga mot, så var så här, jag gick fram i klassrummet och, eller i så här, omklädningsrummet, och bara, ni får ni sluta vara taskiga mot Emily, det är faktiskt dålig stil att, vilket ju också är någon form av så här, mobbing, att gå runt och berätta för folk vad som är rätt och fel. Så här får man göra, så här får man inte göra, man ska vara snäll.
Mm. Har du Bamse-prenumeration?
Gissa.
Ja, jag tror det.
Ja, svar ja.
Vad gick du för linje i gymnasiet?
Jag valde länge och väl mellan natur, drama. Eller var liksom de två som var viktiga för mig. Natur för bäst i klassen-syndromet.
Och drama för att du ville synas.
Ja, exakt så. Så valde jag mellan dem, och sen så fick jag höra om en helt ny utbildning som heter media. Media var på den tiden, vad är det då, 92. Det var åtminstone för en 14-15-åring inte ett ord som man kände till så jävla mycket. Så var mediegymnasium. Idag krusar sig håret på när man hör en sån grej. Men då kändes det så här, wow, radio får man göra. Man får lära sig journalistik, man får göra film och allt det andra vanliga. Fan vad fett. Så sökte jag in på den och kom in. Riddarfjärdsskolan, det är samma lokal som Svenska Ballettskolan. Så att det var så här, hälften så här, drönare med grungekläder som ville bli programledare på ZTV och ligga med Peter Kipen. Och hälften såna här knotiga barn med höga knutar och vackra hållningar som piskade varandra och går ner i spagat.
Vilken var du?
Gissa igen. Nej, jag ville ligga med Peter Kipen. Och jag har aldrig haft speciellt bra hållning.
Har du gjort det nu? För det känns som att du...
Nej, jag tror att jag har nog åstadkommit andra saker i den vägen som skulle fått lika många poäng hos 15-åriga Lina. Mm. Men just Peter Sippen fick jag aldrig lyssnar, någonsin ligga med.
Det är inte för sent, tror jag.
För mig är det nog det. Mm. Så jag minns skoltiden som väldigt rolig och upptäcka nu när jag pratar med andra människor, så att just de där så här tonåren och gymnasiet verkar ju som en period som väldigt många hatar. Och jag ser tillbaka på den tiden som råkul.
Vad gjorde du efter gymnasiet?
Redan slutet av gymnasiet så praktiserade jag på och hade börjat jobba extra på Sveavägen 98. En legendarisk adress om man jobbade med media på 90-talet skulle jag tro. Där satt tidningen Pop och Koala Press och vad hette Marita och Camillas Ocean. Lite så här kultur, media, bok. Strunt samma. Där praktiserade jag på tidningen Pop. Eller om det var Bibel eller bara på kontoret, jag kommer ihåg. Nej, det var hos Lasse Sund, formgivarna av Lasse Sund AB. Sen hette de Kingston. Då när jag sen slutade gymnasiet så fick jag jobb där på direkten. Som någonting som jag tror vi döpte till traffic. Jag har inte ens idag riktigt förstått vad det betyder att jobba som traffic. Men typ projektledarassistent. Så gjorde jag det kanske ett år och sen flyttade jag till Paris. För det skulle man göra då. Det är roligt det där hur det går i cykler. Man säger, ett år ska alla till Indien för att hitta sig själva. Och nästa år så hittar man sig själv i London. Året efter hittar man sig i Paris, sen hittar man sig i Berlin. I alla fall, jag åkte till Paris med mina bästa vänner. Eller först åkte jag själv i 3 månader. Och sen så kom de bästa vännerna.
Och var här eller?
Nej, jag gjorde något så konstigt som att vakta ett hus. Tänk dig motsvarande Vällingby i utanför Paris. En liten ett ställe som heter Le Vésiné. Så åkte man RER som är deras pendeltåg. Så tog det kanske 45 minuter. Så var det ett stort hus som en svensk tant och farbror bodde i. Som vi skulle liksom vakta så inte tjuvar skulle komma. Så hade de så hängt lakan på alla de dyra möblerna och så var rum vi inte fick gå in i. Men våning på våning med liksom skrymslen och prång. Och jag valde något så här superskrymsligt rum för att det skulle kännas så jävla så här. Här bor man i Paris under en liten takås med en fladdermus. Så där bodde jag 3 månader och sen så kom mina polare och då flyttade vi in till stan. Och det var däremot inte så kul. För att incitamentet att dra så där, dra någon annanstans för att hitta sig själv och bli sig själv. Det är ju liksom att försvinna bort från de här ramarna. Om man tänker sig pepparkaksgubbe, liksom de konturerna som så här begränsar mig. Som säger att Lina måste vara sån här. Man bara, det vill jag inte vara längre, jag drar till Paris och blir någon annan. Och så upptäcker man att när de där konturerna försvinner så bara blö. Så blir man liksom en smet som bara smetades ut. Jag hade ingen aning om vad jag tyckte om någonting helt plötsligt. Det var som att när inte omgivningen var där för att hålla ens huvud på plats så tappade jag det hela tiden. Och då hade jag en omgivning. Jag hade ju liksom 2 av mina bästa vänner med mig där.
Finns de kvar?
En lever, en gör det inte. Hon som lever är fortfarande min bästa vän. Hon som inte lever är det också. Och jag hade ju dem. De höll mitt huvud på plats. Men jag tror att jag är... Det här bekräftelsebehovet har ju... Se till att jag definierar mig väldigt mycket utifrån vad omgivningen tycker om mig. Och så blir det något så konstigt samspel där jag lär dig att jag är en rolig person. Eftersom jag skämtar så skrattar du och så lär du mig att jag är en rolig person. Och så fortsätter jag vara det. Men när jag inte har det längre, framförallt på ett annat språk. Så jag kan inte ens vara rolig för folk fattar inte mina skämt. Så tappade jag mig själv lite. Och det är väldigt tydligt att det inte alls funkar så för alla människor som... bryter med sitt sammanhang. Men för mig är det så. Och nog fortfarande lite än idag. Så det är något jag lite övar på. Jag tror att jag är en av de människor på jorden som flest gånger har fått huvud lagda på sne. Och någon som klappar på honom och säger att du borde ta lite lugnt, Lina. Du borde vara lite mer ensam. Tänka lite på dig själv. Och jag, anledningen till att jag nu pratar med så hånröst när jag säger så är för att det är... Vilka känslor jag har väckt hos mig. Så screw you. Vill jag vara själv så är jag väl själv. Kom inte här och berätta för mig vad jag behöver och inte. Men det som uppstår i frånvaron av bekräftelse från andra har ett värde i sig. Men det är inte sagt att någonting behöver uppstå. Det tror jag är så här, ett missförstånd kring det här med att vara själv. Att man tror att bara jag ligger ensam på en soffa med en kopp te så ska så här, någon jävla gud... uppdaga sig och berätta för mig hur saker och ting funkar så ska jag känna mig trygg, lugn och harmonisk och fatta allt och det ska bli ljust. Men så är det inte. Ganska ofta så ligger man bara där på soffan och pillar sig naveln och är rätt uttråkad och frustrerad. Men bara i frånvaron av det där andra, frånvaron av att du berättar för mig att jag är rolig, frånvaron av att någon säger att jag är, borde vara mer på det ena eller andra sättet, ger någon form av andrum som sagt var inte alltid är bekvämt. Men som kanske på sikt motarbetar behovet av att definieras utifrån.
Så då åkte du hem från Paris?
Ja. Fy fan, fy fan, fy fan, vilken resa det var. Jag hade min bästa vän dött.
Får jag fråga varför?
Jag kommer berätta det kort av hänsyn för hennes familj. Det här är fortfarande en fullt ofattbar smärta. Men så här vet jag att jag kan säga att Emma skulle prova ecstasy. Och jag var livrädd för knark och är för än idag. Men Emma var väldigt mån om att prova saker och ville kunna allt. Så hon skulle testa det. Och så hade hon fått lära sig att man ska dricka vatten när man testar sånt. Kanske just för att man, jag vet inte, man får pepp och dansa så mycket som man svettas och svimmar annars. Men hon drack vatten och så mådde hon sämre och så drack hon ännu mer vatten. Det var så, vi höll på så när vi var små. När man började hänga ut och dricka sponken och sånt. Att innan vi gick och la oss, jag och Emma, så tog hon alltid fram en sån här stor karaff. Du vet, en sån här karaff med ett emblem på, med vatten. Och så fick hon inte sova förrän hon hade druckit upp hela den. Mm. Och så var hon en ganska liten person. Men så hon drack så mycket vatten, så att det som hade hänt var att den här ecstasy-tabletten hade slagit ut det vätskereglerande systemet, vilket tydligen är då också en av anledningarna till varför man svimmar, för att man inte dricker någonting. Och det systemet kunde inte då, som det borde, hantera det vattnet hon drack. Så hon drunknade inifrån. Det är 13 år sedan. Jag saknar henne fortfarande hela tiden. Och då var jag tvungen att flyga hem. Såklart, i panik liksom, för att jag inte funkade. Jag ville inte leva heller. Jag är så jävla så här beskäftig och fixar allting själv. Så till och med när min fucking bästa vän har dött, så här ringer jag och sjukanmäler mig på jobbet. Ringer och berättar för folk vad som har hänt. Ringer och berättar för mamma. Bokar min egen jävla flygbiljett hem. Mamma skriker och säger att jag kommer att hämta dig. Nej, säger jag. Det här fixar jag. Och sen står jag inne på Charles de Gaulle flygplats där jag packat ner alla Emmas saker och lämnat mina. Så bara, vet, allting snurrar, ska jag hitta den här jävla desken där jag ska checka in hennes väskor, så säger de att de är för tunga. Det är för mycket saker, de här kan du inte flyga med. Varpå jag vet inte ens vilket språk börjar jag skrika att det är ju Emmas saker och Emma är ju död. Emma är ju död. Och sen så minns jag inte så mycket mer förrän jag liksom vaknar upp på någon så här flygplanstoalett och någon ljuvlig amerikansk tant klappar på mig. Så flög jag hem och då hade jag varit vegetarian i jättemånga år. Jag minns att jag satt på planet och då hade jag liksom fått en hel stab av flygvärdinnor och sånt runt omkring mig för att hålla koll på mig. Och så satt de och ömsom gav mig syrgasmask för att jag hade så panikångestattacker så att jag började hyperventilera. Och så matade de mig med sjömansbiff, minns jag. Så jag kraschlandade i ordets alla bemärkelser hemma och sen tog det ett bra jävla tag att tycka att livet var okej igen.
Hur gammal är du här?
19. Ja, jag hade bott i Paris ett år med Emma. Delat rum, delat allt. Gått gymnasiet med henne och allting. Och än idag märker jag hur jag söker mig till nya vänner efter egenskaper som jag saknar, som jag hade hos Emma. Så jävla, jävla slitsamt. Alltså det där med döden, det är alltså, å ena sidan så är det liksom, ja, men du vet, mest naturliga saken i världen. Samtidigt så är man liksom inte funtad att fatta. Jag tänker inte acceptera det. Jag tänker inte acceptera att Emma är död. Och jag tänker inte acceptera att någon kan dö. Men då var jag liksom tvungen att hacka i med det. Att hon var åtminstone borta. Hon var inte med mig. Och då hade jag, fram tills dess, då hade jag, jag är jävligt så här klämmig och entusiastisk och optimistisk kring allting. En annan nära vän brukar säga att om jag vore en superhjälte så skulle jag heta entusiastika, så skulle jag döda alla med min entusiasm. Kolla vad fint, kolla vad det finns en karaktär i Vänner. Någon där, Monica eller Rachel, någon börjar dejta. Jag tror att det är han som nu är med i, jag är så dålig på tv-serier, 30 Rock. Vad heter han? Alec Baldwin. Eller en andra, någon annan Baldwin-brorsa som spelar den här killen hon dejtar, och han är så sjukt entusiastisk och tar så här mental pictures, snap, av allting för att det är så jävla vackert och allt är så jävla amazing. Och så hade jag liksom levt fram tills dess. Att allting var så jävla toppen och fint och allting kunde man förändra. Det fanns någon mening med allt. Alltså, hipp hurra hela jävla tiden. Och sen så tog livet Emma. Och det fanns ingen mening längre. Och det minns jag som ett sånt jävla svek. Och det sveket också att det här kan inte jag fixa.
Vem svek dig?
Livet. Alla som hade lurat mig att det fanns en mening med allting. Och att det kunde lösa sig. Och kanske i viss mån jag själv. Eftersom jag hela tiden lärt mig att jag kan fixa allt. Så om det bara är upp till mig så fixar jag det. Lägg det på mitt bord så löser jag det här. Och helt plötsligt så kom en situation där det gjorde så ont. Så att jag liksom orkade inte öppna ögonen. Orkade inte stoppa in luft i lungorna. Och så kunde inte jag fixa det. Och alla hade ont överallt. Och det hjälpte inte ens att försöka trösta någon annan. Liksom. Det var utöver outgrundlig jävla sorgen så var det också en sorg att behöva fatta att jag inte är allsmäktig. Det är något som andra fattar när de är ungefär 2 år, tror jag.
Vad gjorde du under den här sorgetiden då?
Första veckan spenderade jag ganska mycket med att ringa runt till folk och berätta. Ringde till så här alla våra liksom gamla lärare och sådär. Jag tror att det är ett något naturligt steg i en sorgeprocess. Att så här försöka fatta det själv så vill man berätta för andra. Och så var det då min vana trogen viktigt att folk förstod hur ledsen jag var. För att jag skulle kunna känna, ni måste bekräfta det här jag känner. Mm. Sen låg jag i en säng och var nere.
Hemma hos din
mamma i månader. Och min mamma är psykolog och det är min styvfar också. Så de var jävligt fina på att pyssla om mig där. Och inte bara mig utan alla som var involverade i den här jävla katastrofen. Alltså. Men jag var nere jävligt länge och tog långa promenader och hade såna lite postpubertala samtal om att så, Emma skulle velat att du var lycklig, Lina. Och så tände små ljus och försökte så, intala om själv att nu vänder det. Jag hade såna här fåniga, fåfänga idéer om att så, jag skulle hitta något sätt att göra Emmas bortgång. Jag ska se till att ingen någonsin ska knarka. Tills jag insåg att jag vill inte det. Ingen jävel ska komma och säga att det fanns någon vits med det här. Eller att säga det föddes något fint ur det här. För det gjorde det inte. Det var bara dåligt. Jag vill bara ha Emma tillbaka. Men sen ljusnade det. Någon gång under sommaren. Och då flippade jag totalt. Jag fick kontrakt på en lokal. Jag satte på sig att det var ett kontor i Hornstull. Stort kontor, typ 60-70 kvadrat. 3 rum. Dit jag och min brorla flyttade. Vilket nog var bra, för jag tror inte det hade varit så bra för mig att bo själv då. Och så bodde vi där i Hornstull och så stod det psykologmottagning på dörren. Och så var det allt annat än en psykologmottagning. Och så började jag jobba som lärare. Lärarvikarie. Det var på, jag vet, hoppas att det inte är så nu, men på den tiden gick det bara att knata upp till Höga Lidskolan och säga hej, jag hade 4 och 9 betyg för jag blev lärare, tack. Ja, det går bra. Då så jobbade jag som lärare och det var fint. För det finns något sånt jävla, det vet ju du med barn, att så, det funkar liksom inte att älta och tycka synd om sig själv när man har ansvar för barn, folks liv. Så det var jävligt fint och det är fortfarande det jobb jag mest ser att jag egentligen borde göra. Och den där lokalen som jag bodde i, den hade ingen telefon. Det var typ så här, det var nedre botten men in mot gården på ett sätt att jag hade ingen telefonmottagning. Och jag skulle bara bo där. Det var så här övergångsplan att så här flytta dit för att jag inte kan hålla på att bo i mammas rum och ligga och vara ledsen hela dagarna. Flytta dit ett tag tills jag köper en riktig lägenhet. Men så var det så jävla majsigt att bo så stort och vid Hornstull och alla lägenheter jag kollade på var mycket, mycket mindre och jättedyra. Så jag bodde kvar där. Det enda problemet var att den inte hade någon mottagning. Så var det en dag efter kanske 1,5 år som jag hade kommit. Jag jobbade i plugget och sen så kom jag hem och så la jag på soffan och vilade. Så låg jag så fiffilurad och lyssnade på någon. Jag vet inte vad man lyssnade på, two-step eller något sånt där. Och så ringde min kompis Maria och sa, Lina, jag måste bara kolla, har du hört? Hört vad då? Twin Towers, terroristerna. Och då hade det sprängts och världen hade förändrats lite och jag hade missat det. Och det där är som ett litet trauma som jag har. Det där med att världen förändrar sig och jag har missat det. Och innan jag visste om det så hade inte min värld förändrats. Vilket än idag är en av anledningarna till varför jag inte pratar i telefonen och inte svarar om det ringer. Det gjorde jag med glädje innan Emmas mamma ringde från sjukhuset och berättade att Emma låg där och var döende. För innan hon ringde så levde Emma. Och hade jag inte svarat så hade hon för mig, i min värld, som är den enda världen som finns för mig, så hade hon kunnat leva i 5 minuter till, 10 minuter till, en hel natt till, för att jag inte visste om det. Och just den där som händer när informationen kommer till en. Och jag inbillar mig att det också hänger ihop med varför jag är så mycket så här, på sociala medier och så här, och ska hålla på och ha koll på grejer. Inga överraskningar, tack.
Hur länge var du lärarvikarie?
Till och från i 2 år. Sen var jag på musikfestival Hultan.
Mm-hmm.
Och så var det en
du började jobba med Hultsfred?
Nej, utan jag var där som, precis som alla andra, genom att ljuga ihop ett fanzine som jag skrev för eller något sånt där. Och så var det en av de här gamla genierna från Sveavägen 98 som hade börjat jobba på skivbolag, som satt i ett av de här skivbolagstälten med alla artisterna och med bjudöl. Och så sa han så här: du Rina, har inte du någonsin tänkt på att börja jobba på skivbolag? Och sa jag, nej vet du vad, jag älskar musik, jag kan inte hålla på att köpa och sälja det som om det vore Bregott. Men sen sa han, men kan vi inte ta ett möte ändå? Okej. Sen hade jag ett möte med henne och EMIs dåvarande vd Åsa Törnryd, som också är ett jävla geni. Och då var Åsa, vad jag vet, den enda kvinnliga storbolags-vdn i skivbolag Sverige. Sen tog jag jobbet som PR-manager, heter det. Då tänkte jag att jag skulle vara kvar där max 1 år. För jag tyckte att det var liksom inte tillräckligt intellektuellt. Men så var det kul, och så var det svajiga tider. Uppsägningar hit och dit, där det liksom blev det här bästeklassen-syndromet slog på igen. Att här, nu jävlar gäller det att få det här att funka och vara den som är kvar när alla andra måste gå.
Jag har fått sparken av Åsa.
Ja, från Virgin.
Ja, fast det var ju Vaxegårds etikett, vad fan heter den? Imperial.
Ja, just det. Jag avundas det inte att få sparken ifrån Åsa. Det var till och med besvärligt att säga upp sig från henne. Jag grät. Jag var inte alls beredd på. Jag var kvar där i 6 år i alla fall. Men jag är jätteglad över de åren. 2008 ringer en man som heter Hans Eriksson. Och han var så jävla klämmig. Jag brukar vanligtvis outkläm de flesta människor när det kommer till klämmighet. Men så ringde en ännu klämmigare typ som heter Hans Eriksson. Och sa att nu hade man minsann letat efter en PR-manager för Norden. För ett företag som heter MySpace. Och alla hade sagt att de måste ha mig. Så att det ska vi ha. Smicker, man kommer så jävla lågt bli smicker med mig. För fan vad svag man är. Mm. Återigen det här jävla bekräftelsebehovet. Men vi käkade lunch och han var ljuvlig och är än idag en av de roligaste människorna jag någonsin jobbat med. Så jag tog det jobbet och så upp mig från Emi och Åsa och började jobba med sociala medier. Då tyckte alla var väldigt roligt, för att då hade Facebook kommit. Och det var på den tiden när, kom ihåg när folk bytte ut sina MySpace-bilder mot så här, find me on Facebook instead, lite så här broderad. Ja, det var i alla fall, åtminstone bland de som var mina polare där, så var det man gjorde för att markera att man var så jävla i täten. Och det där var precis när det började hända, att MySpace var så här passé. Och eftersom jag gillar att synas och höras och vara bland många människor, så var jag väldigt mycket på sociala medier och skulle då behöva lämna Facebook för att jag skulle jobba på MySpace.
Mm-hmm.
Så jag kunde ha kvar min sida, men liksom inte, såklart, framförallt inte som PR-manager. Det är ju sånt man, då vet man ju hur man gör såna grejer. Så att då måste jag liksom vara tydlig med att det är på MySan allt det roliga händer. Och det var jävligt kul. Det var jätteroligt, och jag träffade en av mina absolut finaste vänner, Emilia, där. Lärde mig sjukt mycket om människor på nätet.
Mm.
Vad man gör tillsammans och hur det kan funka. Jag gjorde en massa misstag, vilket ju är bra.
Får jag bara fråga, kliva tillbaka bara en sekund. Hade du någon agenda med att jobba på skivbolag?
Nu tittar du på mig som att den skulle varit att få hångla med rockstjärnor. Och det var det nog kanske.
Var det det?
Nej, klart inte. Jag hånglade inte med någon av dem jag jobbade med, och knappt någon annan heller. Jag tror att det här med så här, musiknörderiet, liksom, att få vara nära kreativitet. Efter att ha jobbat på tidningen Pops hade jag liksom tröttnat lite på det här med att samla på liksom vinylspecialer och sånt. Men fortfarande så jävla, tycker det är så fett att vara nära folk som har någon kreativ snurr på gång och som har högt i tak och inte definierar sig själv så himla mycket utifrån vad andra tycker. Utan min låt ska låta så här, tyck vad ni vill om den. Och det var ju också en av de största behållningarna av att jobba på EMI, att träffa människor som var såna, oavsett om det var liksom Rebecca Törnqvist eller Alexander Bard eller Kajsa Grytt eller Mando Diao eller Per Gessle eller Marina Shevchenko.
Du blev inte jättelänge på MySpace.
Nej, för då blev tvungna att lägga ner. Jag blev på MySpace i 1,5 år. Mm, och från liksom dag 1 så var det så uppkallade armar och panikmöte. Så här, kolla in, det här är Facebook-siffror, det här är våra siffror. Vi måste göra något. Och helvete vad vi gjorde grejer. Vi gjorde så jävla mycket bra grejer. Och samma sak där, att vi blev färre och färre för fan varje vecka. Liksom. Vi hade ju funnits storslagna planer för när det skulle etableras i Norden och Sverige. Så vi hade ett jättestort kontor, så blev det bara färre och färre som kom dit. Men Hasse lyckades motivera oss och vi lyckades genomföra en jävla massa bra grejer, så att våra siffror var liksom bra. Men det var de inte på en massa andra platser i Europa, och då ingår man liksom i något sånt där sjok. Och så beslöt man från högre ort, vilket förmodligen var klokt, att enough already, det här kostar för mycket pengar. Och det skulle jag väl utnämna till det bästa som hänt mig de senaste 5 åren, att starta eget. Detta är sommaren 09 och i augusti 09 registrerar jag min enskilda firma Frau, som betyder kvinna på tyska. Och det gjorde jag för att det domännamnet fanns ledigt. Inte det fantastiskt? frau.se fanns ledigt.
Mm.
Who would have known?
Triumph.se var ledigt
när jag köpte. Helt den. Sjukt! Helt sjukt. Min brorsa har texten.se.
Mm-hmm.
Mm. Vet du hur många domännamn jag äger, Kristoffer?
Nej, hur många äger du?
Hur många som helst. Det är liksom det nya så här. Ut förr i världen så kom man hem och vaknade en söndag morgon med en så halväten tumbrorulle bredvid sängen och bara åh nej. Och sen öppnade nattöppna videobutiken i Örstull, och så vaknade man med en så här svensk deckare med Samuel Fröler bredvid sängen och bara åh nej. Och nu vaknar jag på morgonen och har liksom fylleköpt domännamn som heter så här leg .at, legat. Folk kan berätta vilka man legat med.
Mm.
Eller tappat och hittat, där folk ska berätta vad de har tappat och vad de har hittat.
Ja, det är en bra idé. Den har jag tänkt på mycket själv.
Mm. Men det måste bara bli så himla, himla stor för att det ska hålla. För misströstan som uppstår om man säger jag hittade den här grejen, vem ser det? Och ingen svarar, det blir frustrerande.
Du startade eget.
Yes. Och så tänkte jag, vad ska det här företaget göra? Och då hade jag ju jobbat med PR, om man räknar från det att jag började på Sveavägen 98 och sen praktiserade hos Sandra Rodin, vilket jag hade gjort långt innan EMI-tiden. Då hade jag liksom varit inne i PR-branschen i så här 16 år. Och det betyder ju att vare sig man vill eller inte så har man ju gjort något så pass länge som man kan en del om det. Och då först så bara, men vänta, är det det här jag vill göra? Att jag är så här entusiastisk kring saker, betyder det verkligen att jag är bra på PR? Eller betyder det bara att folk tror det för att jag säger att åh, den här låten är så bra. Eller den här maten var så god. Det är väl inte riktigt samma sak. Så vi får se vad jag ska göra. Och så började jag ta på mig uppdrag som var liksom lite mer spridda än så. Jag gjorde lite så här webbgrejer för Melodifestivalen och jobbade med lite allt från små popband till olika saker. Och sen med tiden så har det liksom landat i att jag ju visst vill det här. Man söker sig till ett visst håll. Så det var ju skönt att få upptäcka det. Och sen när jag satt där med mina PR-projekt i höger och vänster så ringde Sandra Nordin igen. Och sa, vet du vad Lina, jag ska bli mamma. Du måste ta över och jobba med Robin. För det är bara en person som kan göra, det måste bli du. Vill du det? Ja, sa jag. Och sen tror jag att det var senare samma helg som jag var på Nöjesguidens Stockholmsprisgala och räknade vilka som stod på scenen. Och sen fick förklara för Tom Pyl att jag inte alls menade att vara taskig mot honom när jag skrev 36-8 på Twitter eller 47-11. Utan att jag bara ville synliggöra hur det såg ut med kvinnorna och männen på deras scen. Och han sa, men du vet ju att jag inte är sån, Lina. Och det är något som folk brukar säga. Och så sa jag, hör, jag hjälper till. Nästa år kan jag vara med i er redaktion alldeles gratis och tipsa om författare, komiker, teatervetare, kondensörer eller så som skulle kunna platsa på er scen, som kanske har ett annat ursprung än helsvenskt. Eller kanske är kvinnor. Sa Tom och såg så här frustrerad ut, som man, liksom, så här som man var när man var ett barn och ens förälder hade så här smålat in i ett hörn. Frustration och ilska och liksom, gick inte och protestera. Så från en väg. Sen kom han tillbaka efter 45 minuter med ett stort leende och en flaska champagne och sa, bra Lina, vi gör det här. Och morgonen efter startade jag Rättviseförmedlingen. Och det var den 1 mars 2010.
Vi låtsas tvillingar, jag och Rättviseförmedlingen.
Nej, är det sant? Jo. Men gud vad roligt. Grattis i efterskott.
Tack så hemskt mycket. Hur har det gått med Rättviseförmedlingen då, så här 2 år senare?
1 miljon gånger bättre än vad jag... Alltså, det var aldrig tänkt som en riktig grej. Du har tänkt som en lite rolig provokation för att så här markera att jag är trött på den här grejen. Och idag är vi fler än 30 000 som är trötta på den här grejen och som hjälper till att ändra på det. Och vi har riktigt kompetent personal som sitter på ett riktigt kontor och riktiga måndagsmöten och agendor.
Var kommer pengarna ifrån?
Vi har väldigt, väldigt lite pengar. De kommer ifrån bidrag som vi har sökt. Tillväxtverket, Scandic Hotels, Ungdomsstyrelsen, något som heter Kulturbryggan. Men vi, det är så här, gå på knäna pengar, men det är fortfarande så att vi kan betala en liten, liten kontorshyra och de kan ta ut en liten, liten lön. Och det är ju helt magiskt. Så att när hon som jag har anställt som vd kramar mig hårt och säger att det här är det roligaste jobbet hon någonsin, någonsin har haft. Och det är ett jobb som hon har för att jag lite bakfull hittade på en idé som skulle kunna motbevisa det dumma argumentet att alla som spelar skivor här är snubbar för det finns inga tjejer. Då är det häftigt. Sen har jag inte lika mycket hands-on-ansvar med Rättis nu som jag hade förut. Eller fan, jag försöker. Jag försöker släppa taget, men gud vad det är svårt. Så jag säger, bestäm ni, men bestäm så här.
Ni har rullat ut i Finland och USA och...
Igår, motherfucking igår.
För 2 veckor sedan för dig som lyssnar.
Jaha, förlåt. För motherfucking 2 veckor sedan körde vi igång i Finland. Och jag låg hemma med feber så att jag fick skicka projektledare Malin. Och den grejen för mig att så här, nej, jag kan inte. Någon annan får göra. Någon annan kan förmodligen göra lika bra eller kanske lite bättre. Det är en härlig plats att vara på. Att ha kommit dit, att inte helt enkelt behöva bevisa att så här, jag förtjänar älsk, kolla vad jag gör, titta på mig, utan bara, kolla på någon annan, jag vill bli frisk. Så nu har vi rullat ut i Finland, i höst i Italien, ja, och Oslo, och sen New York och England.
Hur upptagen är du av ditt eget varumärke?
Det där är en metafråga, eller frågan har ett metasvar. Det är så här, jag är ju jag, oavsett vad jag gör. Vilket betyder att vad jag än gör så uppfattar folk det som att det är att det finns ett varumärkestänk. Som att jag går runt och tänker på hur jag vill att jag ska framstå.
Fast det gör du ju.
Det gör jag, men det är också något som jag väldigt metodiskt...
Förlåt att jag avbryter, men jag tror ju att du tänker mer på det än 99% av Sverige.
Jo, precis, men hur skulle jag kunna göra på något annat sätt när jag gör intervjuer och är talesperson för 30 000 personer? Då blir det ju så, då måste jag ju fundera på hur jag uppfattas. Och å ena sidan så har jag en medveten strategi med allting. Till exempel hade vi suttit här och jag hade vetat att det här var en intervju som jag gör egenskap av Rättviseförmedlingens grundare och att de som lyssnar på det här vill lyssna på det därför, så hade jag varit mån om att lyfta fram många saker som jag skulle kunna känna var inspirerande och kanske värdefulla för just dem att höra. Nu kände jag att jag var inbjuden här i egenskap av jag.
Ja, det är det.
På samma sätt som hade du bjudit in mig här för att prata om Robin, så hade jag sagt nej tack, Robin får prata om Robin. Så jag har ju ett tydligt sånt tänk, men anledningen till att jag opponerar mig mot det här med att se sig själv som ett varumärke, det är att jag är inte en produkt. Jag är extremt mån om att folk ska höra vad jag säger och fatta vad jag menar, att jag ska vara liksom förstådd på det sättet som jag vill. Men syftet med det, jag tror att det mest basala är att jag vill vara omtyckt. Jag vill att även saker jag jobbar med ska vara omtyckta därmed. Men jag vet inte, jag menar så här, när jag tackar ja till att sitta med i P3, då är inte det så här, för det här vore bra för mitt varumärke, utan det är för att det vore kul. Det vore jobbigt och läskigt, men det vore faktiskt lite mer kul än jobbigt och läskigt.
Tänker du inte, för att om jag hade blivit tillfrågad att sitta med som bisittare i P3, så hade jag tänkt så här, ja, det låter ju jättekul, och det är nog bra för mig, Kristoffer Triumf, för att höras i Sveriges Radio, eftersom jag gör de här andra grejerna också som jag vill att folk ska känna till.
Just i fallet Sveriges Radio så var det nog snarare så här. Ja, jag vill sitta i radio för att jag tycker att de sakerna jag vill få berättade inte sägs i radio idag. Jag tycker att det är för få i radio idag som påpekar att wow, nu pratar ni som om alla människor på jorden vore män. Eller nu har alla ämnen jag tagit upp här hela dagen bara angått män. Där såg jag lite som nästan som ett ansvar, plus att det var kul. Men jag sitter ju på en jävla massa olika stolar, vilket gör att det här varumärkestänket är ganska svårt. Jag jobbar på Sveriges största reklambyrå 2 dagar i veckan, där jag liksom sätter ihop PR-strategier för några av våra största företag. Och jag vet inte hur bekväma de är med att deras reklambyrås PR-person sitter i P3 och pratar. Det kanske var ett strategiskt dåligt val. Eller så är det skithärligt, det vet jag inte. Men det är klart att jag tänkte igenom de grejerna. Och sen så är jag ju, när det kommer till Robin, så är jag personen bakom, som är den som ska säga att nu är intervjun slut och den här bilden får ni använda och kolla citat etc. Och sen när det kommer till Rättviseförmedlingen, så är jag den som ska stå längst fram och föra 30 000 personers talan. Och sen då i radio så ska jag vara någon form av bara mig själv. Det är ju en intressant tallriksmodell. Men det är inte så att jag vaknar på morgonen och jag säger, idag ska Lina Thomsgård framställas så här. Mitt mål är ju inte i livet, är ju inte bara att Robin ska ha en jävla superkarriär eller att Forsman Bodenfors, att alla ska fatta att det är världens bästa reklambyrå. Det handlar ju också om det här med liksom, alltså vilken värld jag vill leva i. Om jag då, tack vare samspelet av alla de här olika bitarna i min tallriksmodell, kan ha 8000 personer följare på Twitter, så att när jag skriver någonting som jag tycker är viktigt om alla de miljoner som läggs på att folk ska kolla på fotbollsmatcher och spöa varandra och 80 personer retweetar det och man helt plötsligt säger shit, jag fick säga någonting som några lyssnade på. Fett! Kanske att det kan ändra någonting. Och det är samma grej, såhär, har du jobbat som lärare någon gång?
Nej.
Att stå inför 30 barn och berätta för dem om liksom, demokrati eller öva på vad vetorätt kan vara. Det är så jävla fett. Det är alltså, jag har typ aldrig känt mig så mäktig som när jag har gjort sådana grejer.
Jag har gjort stand-up.
Ja, men det måste vara samma sak. Eller liksom den där effekten, att kunna påverka.
Men du måste ju, det är en annan fråga, förlåt. Men du bättre än någon annan måste ju veta hur det är att bli intervjuad, eftersom du har suttit bredvid här så många gånger.
Ja.
Hur påverkar det dig själv medialt, så att säga?
Det har nog varit en jättehjälp. Jag har haft referenser. Så kan jag saker som, till exempel har jag jobbat väldigt nära människor som vågar säga att det där vill inte jag svara på. För det är annars ens utgångsläge när man ska göra intervjuer, är att man ska vara ohyggligt tacksam. Jag ska vara så väldigt mån om att du ska vara nöjd. Så jag kan tycka precis vad som helst för att få dig nöjd bara. Och det är någonting som journalister kan använda väldigt lätt. Genom att till exempel ägna sig åt långa tystnader så att jag känner att du har inte fått det du behöver. Jag berättar lite mer.
Var det en pik nu?
Ja, det var en pik. Men det tror jag är, så det är liksom lärt mig lite taktik därifrån. Men det betyder inte att jag inte har tyckt att det har varit skitjobbigt. Den här uppmärksamheten som jag har fått, som jag ibland känner att klart som fan att jag har fått den. Och ibland känner att hur fan kan en enda människa orkat intressera sig för någonting jag har sagt. Den uppmärksamheten har jag haft en prislapp. Och jag skulle inte byta ut det. Liksom. Jag sitter inte här och är otacksam för att jag har fått möjligheten att påverka. Men det är helvete vad de där grejerna kostar på. Alltså.
Det kostar dig i form av ångest?
Ångest och oro och skam och ånger.
Är det därför du tackar nej till så mycket?
Ja, det är inte så mycket. Jag tackar ja till mer. Nej, det stämmer inte. Men jag tackar ja till väldigt mycket om jag hade fått välja. Om jag inte kände att det var risigt att tacka nej, så skulle jag mycket hellre tacka nej. Det är en av de få sakerna jag gör bara för att det är fan kul. Sitta med dig här tycker jag är kul. Nej, men ånger och ångest och oro och en massa sådana saker som jag sen då såklart egenskap av talesperson för en rörelse som ska säga åt sådana som inte brukar få synas att det är klart som fan att du ska få äga den här platsen. Då kan ju inte jag visa den oron och den ången och den ångesten där och då. Det betyder inte att jag inte tänker erkänna att den finns. För jag blir hjälpt av att se att en Ola Salo har nerver innan han går på scenen, eller att mitt brors barn får darriga knän innan hon ska dansa uppvisning. Man blir hjälpt av att få känna igen sig. Men samtidigt så måste man ju föregå med någon form av exempel och säga att så här, jag gör ändå. Jag sitter här i TV4 Nyhetsmorgon fast när jag vill dö. Och jag gör det utan smink och fluffat hår för att jag vill visa att jag behöver inte se ut som en Dallas-person bara för att jag är kvinna och pratar i TV. Och jag vill dö så mycket så att jag har blackout och spyr. Men jag gör det ändå. Och så lär man sig väl någonting också. Jag har förstått nu att det inte är alla som är såna. Att jättemånga vill inte dö alls. Jag tycker att det är fullkomligt oproblemat. Hur är du med det? Om jag skulle säga åt dig, vill du vara med i TV4 Nyhetsmorgon imorgon bitti, hur skulle du känna då?
Jag skulle fråga vad det rörde sig om.
Om du blir ditbjörd för att du ska prata lite om ditt radioprogram.
Ja, men det är ju perfekt.
Din podcast.
Ja, då gör jag ju hemskt gärna.
Skulle du inte tycka att det var så jävla läskigt så intressant?
Ja, men det skulle jag nog göra. Jag vill gärna beröra i alla fall den här tacka jag-grejen som ju du har tänkt ut.
Ja.
Berätta.
Det enda jag tänkte ut var att här bromsas det upp igen. Första bromsen, eller första jag ska säga förklaringen till varför 82% av de som är experter i media är män. Första förklaringen är att det finns inga kvinnor som är experter på det här, på just det här. Och då ägnade ju rättighetsförmedlingen ett år, första året, åt att visa att de finns visst. Och då började förklaring nummer två dyka upp, som var att ja visst, okej, kvinnorna kanske finns, men de tackar ju nej. Och det vill jag kika närmare på. Ibland så vänder sig folk till mig för svar, som att jag liksom är ett orakel, men det är jag inte. Det är inte heller rättvisförmedlingen, utan det handlar ganska ofta om att bara lyfta frågor. Alltså inte ta saker för självklara och givna. Det är så, alltså måste det fortsätta vara så, utan ifrågasätta det lite grann. Och det var vad vi ville göra med Tacka ja, som ju inte bara var min idé, utan var en hel arbetsgrupp, att ställa några frågor. För det första, är det så? Är det så att kvinnor i högre utsträckning än män tackar nej? Eller handlar det om liksom en minoritet som ska in i en majoritet? Skulle du känna dig liksom superbekväm i ett gäng med bara kvinnor? Eller, I don't know. Vi lyfter upp den frågan. Och om det är så, vilket vissa tycker och andra inte. Johanna Koljonen, när hon fick höra det här, var så här, va? Aldrig någonsin haft någon som har tackat nej. Aldrig någonsin, inga sådana här erfarenheter överhuvudtaget. Och andra upplever att det är så hela tiden. Mm. Men om det är så...
Jag spelar för andra laget.
Ja, om det är så... Att kvinnor i högre utsträckning än män tackar nej. Vad beror det på? Och den frågan tror jag är den jobbiga frågan. För att den går så djupt ner i saker som rör våra liv som vi inte har någon möjlighet att förändra idag. Vad bekräftades jag för när jag var liten? Vad bekräftades min mamma, min mormor, min farfar etc. för? Och hur behandlar vi varandra när vi får synas och höras etc. Och där blir det förmodligen så komplicerat så att det är mycket enklare att bara säga att de tackar nej, de där brudarna. Jävla dem. Om man inte försöker närma sig fråga tre, som är vad kan vi göra åt det? Där vill jag se en ansvarsförskjutning. För så som det är idag, så när man säger så här, kvinnorna tackar nej, då är det så här, en Gunilla och en Miley och en Lisa tackar nej till det här. Alltså tackar kvinnor nej, alltså är det kvinnornas fel. Kvinnorna får skylla sig själva. Kvinnornas fel att kvinnorna har lägre löner, de är dåliga löneförhandlare. Och att inte se att vi alla samspelar i den här konstiga dansen som har gett oss olika roller. Och att genom att fundera på vad vi kan göra åt det, så... Om vi kan förflytta ansvaret från inte bara kvinnorna till även de sammanhang som kvinnor tackar nej till. Får ni liknelse, ja, om jag skulle liksom bjuda alla ungarna på gården på barnkalas och sen så kommer bara de korta personerna, så kan jag antingen välja att tycka att de långa personerna är dumma som inte kommer på mitt kalas, eller så kan jag kika på kalaset och se att så här, jag hade ju bara låga pallar. Vad kan jag förändra i det här kalaset för att de långa ungarna ska känna sig välkomna? För det är roligare om alla är med. Det blir ett roligare kalas. Och den grejen var framförallt mitt mål med det här. Jag är inte journalist, jag är inte redaktör, jag är inte producent. Jag vet inte hur man ska ställa en fråga till en person för att den ska vilja vara med etc. Men andra vet det. Och då kan de få bidra. Och framförallt så är det viktigt att man inte stannar där. Vilket väldigt många har gjort. Nu blev det så här i parlamentet eller i Filip och Fredriks tv-show. Eller så här. Nu blev det inga kvinnor för att tacka nej.
Jag som har suttit och bokat gäster till Filip och Fredriks show känner det ju som ett misslyckande när det ser ut så. När man har gjort ett program där det faktiskt inte var en enda med snippa. Ja, det är ju ett misslyckande, men showen måste ju go on, tyvärr.
Ja, eller så måste den inte det. Man säger så här, vi sänder inga tv-program på den här kanalen som har misslyckats så fatalt med den grejen. Bara som tankeexperiment.
Alltså, det
är inte bra nog. Så här, om det är en massa snubbar som pratar om snubbars saker i snubbars tv, då är det inte bra nog. För du har aldrig någonsin sett en massa kvinnor som pratar med en massa kvinnor om kvinnors saker och utgett det för att vara allmänmänsklig underhållning. På samma sätt som du, om du byter könen på människorna i Game of Thrones, aldrig har sett en fantastisk tv-serie med bara kvinnor, och sen var 43:e karaktär en snubbe som går runt och visar kuken och kanske suger av en annan kille medan en gammal tant håller någon monolog. Det har liksom aldrig hänt. Det jag brukar försöka göra är att börja med de svåra. Om jag ska fixa ett panelsamtal, så börjar jag med kvinnorna. Jag kanske börjar med kvinnorna med ett namn som inte klingar helt svenskt. Och så harvar jag på, och det brukar inte vara lika svårt. Det är en grej att säga så här. Hej, jag heter Fredrik och jag, eller Lina, och vi ska fyra gäster. De andra är Lennart, Magnus och Fredrik. Vill du vara med, Sara? Eller bara säga, hej Sara, vi ska ha fyra gäster. Jag skulle undra om du vill vara med. Sen tänkte vi ringa Marianne, Johanna och Lasse. Det skapar en annan känsla i vilken position jag är där. Är jag där som avarten eller är jag där som grundpelare? Och då brukar det också, de som tackar ja och självklara, de har man ändå. Lägg krutet på de andra och gör det först. Det stora misstaget är nästan alltid att man tror att gör jag ingenting så blir det neutralt. Man tror att om man bara låter skeppet segla som det redan gör, så åker man rakt fram. Mm. Men så är det inte. Vi har det skeppet som världen är just nu, det är en jävla slagsida. Så vi åker snett hela tiden. Så för att kunna åka rakt så måste vi blåsa i skeppets segel så att det inte längre får slagsida och åker rakt. Det är en ansträngning som vi måste göra och den är lite bökig. Den kräver både muskler och tankekraft och lite tid. Mm. Men det är inte bara kvinnors ansvar och det är inte heller bara mäns ansvar utan det är liksom samspelet där.
Hörru, vi har pratat jättemycket om ditt bekräftelsebehov. Men vad gör du direkt när du vaknar på morgonen?
Ta fram datorn.
Och?
Kolla mejlen. I den här ordningen, mejl, Facebook, Twitter. I bekräftelsebehovet så ingår en enorm arbetsmoral eftersom auktoriteters bekräftelse är viktigare än alla andras.
Och de får mejlledes.
Vilket betyder att jag, ja inte bekräftelsen men jag får de uppdrag som kan ge mig bekräftelse. Bekräftelsebehov, det, du vet det här när, om folk säger till en att man är bra på något. Folk är bussiga nog att ibland säga till mig att jag har gjort bra grejer och rättvis med eller är bra på att snacka eller någonting. Och då brukar jag tänka att det där är ju bara mina demoner. Det är inte mina talanger, det är inte så att jag har en talang för att liksom inspirera folk. Det är ju mitt enorma bekräftelsebehov, mitt tvångsmässiga vilja att bli älskad. Och att det inte räcker för mig att två personer utan det måste vara 20 000. Och att jag så här, har lyckats få rättviseförmedlingen att ha en ton som gör att folk från olika läger kan samsas. Man bara, ja, men det är för att jag är så här, uppvuxen i skilsmässofamilj där folk grälade hela tiden och jag var tvungen att utveckla en taktik. Det är, demonerna är ofta bra drivkraft. Bekräftelsebehov, fantastisk drivkraft. Jag skulle tro att vi inte skulle ha så jävla mycket fantastisk musik att lyssna på om inte en massa människor hade vuxit upp med ett litet hål som de hade velat ha kärlek i. Som de sen försöker få ifrån miljoner människor med en Who Stop the Rain-låt. Creedence tog jag som exempel. Ja.
Hur många hotmejl och sån skit får du?
Internet kan vara galet, men med rättvisförmedlingen så har jag på rättvisförmedlingens sida raderat, jag skulle tro att det är 8 kommentarer in alles. I början så fort någon skrev någonting tveksamt eller hade någon åsikt så skrev jag personligen till dem. Hej, jag heter Lina Tomskod, jag som har grundat rättvisförmedlingen. Jag ser att du skrev så här och tänker du kunde det? Ring gärna mig. Och har tagit ett par sådana telefonsamtal. De enda som har varit riktigt upprörda, det har varit män som har förlorat vårdnadstvister. Och som ringer till mig djupt olyckliga. Och kanske i vissa fall så olyckliga så att de är berusade. Och säger, är det här rättvist? Att jag inte får vara med mina barn. Och då får man förklara för dem att det där vill jag också ändra på. Jag vill inte att större delen av alla människor som fattar de här besluten är kvinnor. Och jag tycker inte heller att vårdnaden ska tillfalla kvinnor. För jag tycker inte att föräldraskap är någonting som rent genetiskt är mer rätt för kvinnor än för män. Utöver det väldigt lite.
Har du några fiender?
Lyckligtvis inte vad jag vet. Och om du skulle berätta för mig att jag hade dem så skulle jag ringa upp dem och vilja samsas. Jag fixar inte, eller rent historiskt har jag inte fixat att ha fiender. Jag mår så otroligt dåligt av att ha just det grus i maskineriet. Mycket sämre än vad jag borde må av det. För man kan inte vara omtyckt av alla. Och det vet jag ju såklart att jag inte är. Om jag googlar mig själv på internet och någon någonstans har skrivit någonting om att något jag har sagt har varit si eller så. Då vill jag samsas med den människan och då skriver jag. Nu senast så var det en praktikant från skivbolaget EMI som hade skrivit på sin blogg att när jävla Lina Tomskog stod inte ut med henne för att när jag praktiserade på EMI så var hon där och hon var så dryg. Och jag minns att jag ansträngde mig så himla mycket för att vara bussig mot praktikanterna. För att allt som jag, där jag är idag är tack vare liksom min praktik och att folk var schyssta mot mig. Så jag ansträngde mig så sjukt och så när jag läste det där blev det så här... Det gjorde så ont och jag skrev ett långt, långt svar i kommentarsfältet tills jag såg att hon hade... Det var som en gammal... Det var ett blogginlägg från, ja kan det vara, då, 2 år sedan typ. Men jag var så jävla mån om att samsas med henne så gick det liksom inte att få fram hennes namn eller någonting. Jag ville så här, vad kan jag ha sagt som fick henne att känna så här? Det måste ha funnits en anledning, jag måste ha varit ledsen. Och bara att det var tär. Och så kan man inte leva. Det går inte att vara talesperson för 30 000 personer och vara i riksmedia om man inte fixar att någon inte håller med en. Eller ännu värre, inte tycker om en.
Jag någonting för din terapeut och...
Oh my god, ja, verkligen.
Vad pratar ni om?
Min oförmåga att be om hjälp.
Okej.
Är väldigt central där.
Är det KBT?
Nej.
Så du har hållit på i 100 år?
Ja, gå i terapi, så hjälp mig. Bara för att upptäcka att jag är fullkomligt oförmögen att ta emot hjälp. Mm. Det du säger är jättebra, men jag visste det redan och jag fixar det bättre själv.
Gör du några framsteg då?
Jag tycker till exempel att stanna hemma från finska lanseringen var ett stort... framsteg. Att säga att Malin, där fixar du, jag tror på dig. Det är mitt projekt och det är jätteviktigt för mig att det här blir bra. Men jag tror att du gör det bra.
Tycker du att din karriär är perfekt viktad just nu?
Jag tycker faktiskt att min karriär är perfekt viktad just nu. Jag är så jävla, jävla glad för de jobb jag har nu. Så jävla, jävla, jävla tacksam. Och tänker liksom varje vecka att så här, det här kommer jag se tillbaka på som liksom high life.
Jag brukar alltid prata pengar med mina gäster. Vad tjänar du?
Jag tjänade förra året, när du ska säga 2010, förra årets deklaration berättade att jag hade tjänat 149 000 kronor totalt. Vilket är en månadslön på 11 500 kronor.
Hur går det ihop?
Det gick inte riktigt ihop. Nej. Jag fick låna pengar mamma. Men det var året som jag startade Rättvisförmedlingen. Det gjorde jag i mars. Och i april så åkte jag och mamma och min syrra ner till Louisiana och promenerade runt. Och då sa jag det att fan, jag vill göra det här. Och då kommer jag behöva tacka nej till. Då var det faktiskt att jobba med Carola. Jag kommer behöva tacka nej till grejer. Och jag kommer kanske inte ha råd. Men det här känns viktigt. Och då sa min mamma att jag fixar din hyra. Du får låna om du vill satsa på det här. Tack för det mamma.
Barbro
Tomskål Johansson. I år tjänade jag, eller vad blir det då, 2011, jättemycket mer. Nästan 4 gånger mer. Så jag tjänar ju pengar nu liksom. Från Bodefors har jag in pengar. Sen har jag tjänade ju jättebra pengar innan Rättvisförmedlingen också. Jag har ju varit liksom höginkomsttagare ett tag. Så det var ju Rättvisförmedlingen som var ett steg ur det.
Men att Robin inte betalar ju ingen vidare.
Hon betalar, men det är, musikbranschen är inte en superlukrativ bransch och det är inte stora pengar.
Men har du ett fast arvode av henne?
Vi har haft det så under tiden jag har jobbat väldigt mycket att jag har haft ett fast arvode. Men nu, eftersom hon nu ska krypa in i studion och skapa ny magi, så kommer vi köra någon timlösning eller något. Det är så här, Robin jobbar inte jag med för pengarna. Det är en så jävla rolig kreativ process att vara involverad i. Men självklart så vill ju hon att jag får skäligt betalt.
Vad gör du för henne rent faktiskt?
Jag är, om man kollar på Konnichiwa Records som är hennes skivbolag, så har hon det och sen så är jag konsult. Så jag har hand om PR-biten för Skandinavien. Och sen så har det varit så här, du vet, när hon släppte skivorna så var det så här, Lina, vi borde ha affischer. Ja, klart vi ska ha affischer. Hur gör man affischer? Jag har ingen aning, nu gör vi affischer. Kan man göra runda affischer? Ja, men vi provar. Ungefär så. Mm. Lite leka affär liksom. Så produktion och alla möjliga saker, så står jag på kopia på väldigt många mejl och så.
Så om man vill intervjua henne i varvet, då mejlar man dig.
Mm. Kul. Mycket viktigt, man mejlar mig, man ringer inte. För jag svarar inte telefonen.
Men du pratar i telefon ibland?
Väldigt motvilligt.
Gör du några företagsgig liksom?
Ja, föreläsningar. För helvete vad det är en... Om man vill tjäna stålar. Låt säga att Forsman Bodenfors inte skulle tycka att det var roligt att jobba med mig mer. Och inget annat av det jag gör om det inte skulle betala sig. Skulle jag kunna föreläsa? Nu har jag föreläst på allt från liksom sådär, typ kvinnor kan ställen till företagarcentrum till sådär. Vissa har betalat ingenting, jag har gjort för att det har varit viktigt, och andra har betalat ganska bra. Och säger att man kan fakturera så här 12 000 kronor för att i en timme berätta om det man har gjort. Första gången skitläskigt, nu är det liksom bara roligt. Lite då kanske stand-up-grejen. Det här kan jag göra bättre än någon annan. Ingen som kan komma och säga att det var dåligt eller att någon annan skulle gjort det bättre. För det här är ju, bara jag som har gjort det här. 12 000. Så ringde jag någon så här talarförmedling innan Forsman Bodenfors och frågade om de skulle kunna hålla i liksom bokningen och sånt. Och sa de absolut, för det första då ska vi, kommer du att, du, om du föreläser på den här nivån och så, som, då ska du ha ut minst 20 000. Oj, hoppas jag så. Ja, sen tar vi 200% i provision. Så man bara, right, så ni kommer alltså fakturera 60 000 till någon där jag står och pratar och får 20 000. Huh? Så då var jag rent för att jag tyckte att matematiken var felräknad. Så tackade jag nej till dem och så tänkte jag att ett kanske idé ska jag sen stå med headset och vattenflaska och bara, come on people! Ganska roligt är det. Man får en kick.
Jag sa någon gång, det är en komplimang men det är också en förelämpning. Jag sa någon gång att om 5-10 år så kommer Lina Tomskål antingen vara knäpp eller vara statsminister.
Vad blev jag?
Det har inte gått så lång tid. Men just nu så känns det som att det är mycket mer troligt att du kommer vara statsminister.
Tror du? Tycker du inte jag är knäpp?
Nej, jag tycker du känns superharmonisk.
Vad det gör mig glad att höra. Jag känner mig inte alltid sån. Det här är min mammas finaste anekdot att berätta. Utöver den att jag föddes på Södersjukhuset är när jag var 3 år gammal och kom in till... Hon hade någon middag med tanterna hemma hos oss. Och så kom jag in, jag hade vaknat och så skrek jag, vad skrattar ni om? För att det var någonting de skrattade åt. Och så var det någon av tanterna som frågade, när ska jag bli när vi är stor? Varpå jag svarade att jag ska bli statsminister. Och sånt älskar ju föräldrar. Att deras barn, att de har liksom ingjutit barnen framtidstrots att de är liksom, har ambitioner. Så det här kommer ju mamma vilja berätta om. Att Kristoffer Trumf har trott det om mig. Vilket parti tycker jag att jag ska jobba för?
Sossarna skulle ju behöva en stark ledare, tror jag. Men det enda han har gjort, Löfven, det är ju att han har varit osynlig. Det verkar i och för sig funka väldigt bra.
Jag tror att det är det smartaste han kunde göra i det här skedet faktiskt. Jag skulle gett honom det rådet också, att jobba med politiken. Inte för att du inte fixar det andra, utan för att markera att det viktiga här är att ha en agenda.
Vad tror du själv att du gör om 5 år?
Jag skulle faktiskt gärna vara inne i politiken på något vis. Jag är inte tillräckligt bra på det, och jag vet inte vilket parti jag sympatiserar mest med. Och jag vet inte om jag skulle... Jag vet att jag skulle tycka att det var viktigt, men jag vet inte om jag skulle tycka att det var kul. Skolgrejen tycker jag ju är... Den är så sjukt, sjukt viktig för mig. Och det skulle jag gärna förändra som utbildningsminister. Men så sa en klok person, en vän till min pappa, att om du vill förändra skolan, vill förändra för barnen, ställ dig i klassrummet och var lärare. Gå inte upp i de där korridorerna och försök förändra någonting. Och jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det riktigt.
Fast det är ju inte sant. För att om vi ska förändra någonting på sikt, så måste ju någon som just går i en korridor bestämma att lärare ska tjäna dubbelt så mycket som de tjänar.
Exakt. Och den människan vill jag vara. Jag tror att han bara såg till min egen tillfredsställelse. Så där ligger ju någonting i det, att just stå inför 30 personer som lyssnar på en och faktiskt se de två ungar vars föräldrar super, eller se den ungen som går i trean och inte ens har lärt sig stava, men folk har missat det. Det är en mer hands-on förändring än det andra, men det är klart som fan att jag vill se till att lärarnas löner höjs, och det kan jag inte göra från klassrummet. Vi får se. Gud, vilken jävla hybris jag har. Fräscht.
Jag har ställt alla mina frågor. Nu skulle jag vilja säga tack för att du kom hit, Lina.
Tack för att jag fick komma, Kristoffer Triumf.
Det här samtalet var över 2 timmar. Det brusade lite i början. Jag hoppas att det var okej med er och sådär. Hörrni, nästa vecka kommer... Jag måste sluta säga hörrni. Kära lyssnare. Nej, vad fan, det var ju Jonas Hallbergskt. Förresten så har jag jättemånga lyssnare, och det gör mig så jävla glad alltså. Och det som är så coolt är att det är inte bara lyssnare i Göteborg och Malmö och Flen och sådär. Det är jättemånga lyssnare i USA också, det tycker jag är coolt. Färöarna, tjena. Skit i det nu. Nästa veckas gäst heter Lars Filip Hammar, a.k.a. Filip Hammar bara. Väldigt härlig kille. Vi pratade mycket. Han var lite trött. Jag tror att det blev bra ändå. Hör jag av er till mig på mail. varvet@triumf.se eller på Twitter @triumf eller på Facebook. Och då kan ni gilla den där sidan som heter Värvet. Ni gör det. Och så hörs vi om en dryg vecka. Nästa avsnitt kommer förmodligen inte på tisdag, för att tekniker Simon Andrén är i New York City. Men han är tillbaka den 1 maj. Så jag gissar att det kommer ungefär den 2 maj. Kanske 3. Stay tuned. Tack för idag.